välkomna till avsnitt 220 av podcasten En präst och mammut. Med mig som vanligt Andreas.
Och med mig Kjell. Jag undrar, det är 20 program sen vi gjorde, eller avsnitt sen vi gjorde avsnitt 200. Kommer du ihåg vad vi gjorde i avsnitt 200?
Nej, jag minns faktiskt inte. Jag vet att det inte varit så storslaget som vi först hade tänkt.
Vi plockade fram lite gamla inspelningar, det vet
jag. Ja, det gjorde vi. Ja, just det. Lite best of. Kanske,
ja, det var lite så var det faktiskt. Ja. Vi pratade om en del saker och så la vi in lite ljudillustrationer till det. Och så.
Det var ju ingen sån här storslagen livepodd i Globen.
För det nej, det var det ju inte. Det hade man munnit. Kom ihåg. Ja. Men det var ju större pådrag när vi firade 100 programsjubileum faktiskt.
Ja, det var större pådrag. Helt
det, kom inte så många att titta, men det var ändå en livesändning då.
Och, ja. Det var mer storslaget. Ja, men nu är det 220.
Ja.
Och jag tänker att vi har en liten inledning som vanligt. Men sen ska det vara covid-19 fritt. Och vi tänker fokusera på påsken idag.
Ja, precis. Precis, så är tanken.
Ja, men du, hur är det med den mentala hälsan?
Ja, jag börjar se små gröna elefanter som klättrar här, men nej då, mentala hälsan är bra faktiskt. Eller ja, den är inte bättre än vanligt, men den är helt okej tycker jag.
Men den är inte sämre än vanligt?
Nej, ska man vara lite seriös, jag har ju jobbat en del hemma och det som är jobbigt på riktigt är att man inte träffar sina arbetskamrater alls. Eller väldigt, väldigt lite i alla fall. Just jag var på jobbet igår, söndag var det igår, när vi spelade in det här så var det söndag igår. Och där träffade jag två arbetskamrater i alla fall. Så att man har någon liten liksom... Jag är inte ensam på en ö någonstans. Utan de andra finns någonstans i närheten. Men man ser dem aldrig. Så det var ju skönt. Så. Men annars tycker jag det är det tydligaste. Liksom, att jag har, man det här spontana i alla sorters samtal försvinner. Precis innan vi började spela in så pratade vi om att spontaniteten i möten försvinner när man gör det via Skype eller telefon, videokonferenser och sådär. Då försvinner lite av den här spontaniteten för att man måste säga Kjell och så ska man säga något. Ja. Och det är ju likadant egentligen om man har för sig så att man ska kunna gå och hälsa, eller man får en idé så här och så ska man kunna bara gå till nästa rum och hänga in huvudet där och fråga en kollega, vad tror du om det här? Så går inte det, utan då ska man behöva skicka mail och sms eller vad det nu kan tänkas vara. För att göra det. Så att det spontaniteten försvinner väldigt mycket när vi lever i de här videotiderna eller vad det är för något.
Men det är någonting som blir lite kan bli, jag försöker se lite positivt på saker också. Det är ju att i de här videomötena som jag börjar mer och mer ledsna på, jag tycker att det är ett bra komplement på allt det där. Men det är svårt när man är liksom, det blir en väldigt tydlig mötesordning. Och det är också det som är det positiva. Att man slipper också ändlösa diskussioner. Där alla
just
ska
det, komma. Så är
där
det.
Ofta, där ofta kan bli till slut att folk säger samma sak fast med sin egen ord. Det hoppar man lite här.
Ja, man vill ju helst inte yttra sig så mycket överhuvudtaget för att det är så himla bökigt.
Ja, det är det också. Faktiskt. Men däremot baksidan är att det tar förlåt, det är kortare.
Kortare möten blir det. Ja, man orkar inte sitta i två timmar i någon videokonferens eller så här, tycker jag.
Nej, jag håller helt med. Men det är svårt också att komma till beslut. Det är lätt att det blir, men där får vi jobba vidare på för att det inte finns riktigt utrymme att prata till punkt. Det mesta är inte bra med det. Men det finns vissa grejer att man slipper ändlösa diskussioner där alla måste säga samma sak.
Man tar heller inte avbrott för kaffe i mitten. Nej. Regel. Och det blir effektivare om man inte gör det. Även om det kan finnas ett trevligt inslag i att man gör det. Men. Så att nej, det finns väl någon enstaka fördel, men väldigt få faktiskt.
Jag var också inne och träffade en arbetskollega en dag i förra veckan och det var ju väldigt glädje. För jag har ju dessutom tidigare varit sjuk länge och inte träffat i princip någon. Mm-hmm. Och så det var det var väldigt roligt att få komma in och bara få ta en kopp kaffe med någon och snacka lite skit. Så, ja, för att ja. i de här mötena så väljer man ju inget sånt. Det finns ju ingen tid för
liksom, att
chitchatta lite, utan då är det ju en agenda som följer, så det är ju rätt så att säga. Men det var väldigt, det var härligt. Man märker hur viktigt det är. Och där tänkte jag fråga en sak, hur håller du på dina rutiner? Alltså, för i vanliga fall, om du går upp, du klär på dig, du åker till jobbet, ja, så går liksom, det finns naturliga avbräck. Den tycker jag är ju svårare när man sitter hemma.
Ja, jag håller inte riktigt på dem. Alltså, jag går upp samma tid som vanligt.
Ja.
Men jag behöver ju inte åka någonstans, utan då tar jag väl lite lugnt fram till, jag vet inte, 8-tiden eller någonting. Och sen sätter jag igång och jobbar. Och sen gör jag avbrott för lunch vid 12-tiden. Så. De rutinerna håller jag, men annars är det ju det blir inga extra fika. Så går man iväg och tar en chokladboll eller något. Alltså det blir ju, man är mera, vad ska man säga, man är mera hemma än på jobbet. Och det är man ju verkligen. Men jag menar, ja. man beter sig mer som om man vore helt hemma än om man vore på jobbet. Eller jag gör det i alla fall.
Ja, precis. Ja, jag tycker det är svårt. Jag hade en dag här i slutet på förra veckan. Då tänkte jag så här, men idag ska jag vara helt ledig. För jag hade inga videokonferenser. Men då ringde det ju i telefon. Jag pratade i telefon 8:30 på morgonen till 17:30 på kvällen. Typ. Och däremellan mejlade jag. Det var min lediga dag. Från... ja, men det kan vara svårt med begränsningen också. Det är flera jag pratar med som tycker att ja, men det är lätt om man sitter bara hemma att arbetsdagarna blir väldigt långa. Eller ja, väldigt korta. Det ser
precis,
väldigt olika ut.
Det blir åt båda håll. För jag pratade med någon arbetskamrat också, sa att det blir väldigt flytande. Alltså de ringde och skulle fråga mig någonting och sa, jobbar du idag? Alltså, det är väldigt flytande om jag jobbar eller inte. För att det är ju så här att vissa gånger under de här dagarna när jag jobbar hemma, så är det är ju perioder under den dagen som jag inte jobbar utan gör andra saker. Ja. Och likaså när jag har ledig dag så jobbar jag ändå. För det är någonting som dyker upp. Eller så gör man det. Ja, precis. Ja. Så att det är flytande. Ibland jobbar man när man inte ska. Ibland jobbar man inte fast man ska. Liksom det, så är det ju faktiskt.
Och när du är ledig annars, då kanske man sticker till sitt sommarställe om man har det. Eller man har små inbokade luncher med folk. Vad vet jag. Men det har man ju inte heller nu. Eftersom
just det.
Ja, du behöver komma ut med hunden, du behöver handla, visst så. Men sådana saker är ju mycket mindre. Det gör ju att folk kan jobba också på ett, även när man är ledig, för att du har inte så mycket på din lediga tid att göra. Generellt då.
Precis.
Så det är lätt att det blir väldigt gränslöst flytande. Men med allt detta är man ju också högst ödmjuk inför att man har ett arbete. Man har någonting att pyssla med på dagarna. För det är ju
sinnessjukt
många vars företag har gått i konkurs eller man blivit permitterad eller uppsagd eller sådär. Så att det är min stor portion av bygghet att jag har det väldigt enkelt. Jag har ett jobb, jag kan sitta hemma och jobba. Just. Så det är mest tristessen och att det blir stökigt med rutinerna. Så att man har det sagt.
Och som sagt, det är ju liksom lyxproblem på ett sätt. Så är det ju. Men
de finns där i alla fall.
De finns där i alla fall, ja visst.
Ja. Hörru du, jag stod häromdagen. Alltså man blir ju också lite knäpp av det här.
Ja. Jag är beredd att hålla med, ja.
En dag här så låg jag i sängen och provade olika så här ljud. Alltså låta som ett tåg och en ambulans. Men
jag får något smakprov på detta nu.
Nej, men däremot ska du få ett annat smakprov. Jag fastnade framför spegeln och sökte efter ordet tofsvipa. Det är en fågel. Ja.
Men
det tog mig kanske 7-10 minuter innan jag hittade ordet. Alltså det var, till slut skrek jag framför spegeln. Alltså olika tofssnippa, tovvispa. Ja, vet, jag stod där och så hade jag någon bredvid mig som sa, ska jag hjälpa dig? Jag sa, nej, jag ska hitta fram till ordet. Och jag visste inte ens vad det var.
Jag frågade vilken anledning du står framför spegeln och letar efter ordet tofsvipa. Det har jag faktiskt aldrig gjort.
Nej, inte jag heller tidigare. Det var ju väldigt skrämmande. Och att jag liksom nästan skällde på den som var mig bredvid att säg inte ordet, jag ska hitta det själv. Och till slut då hittade att det heter, jag har googlat det framför mig och en bild där, så jag ska säga rätt nu. Tofsvipa. Och att det var en fågel dessutom. Det var helt ologiskt och ingen rim och reson. Men då kände jag så här, Nu är förståndet. Nu är det
du
nära.
Behöver, du behöver ut och röra på dig.
Nu behöver jag träffa andra människor.
Ja, ja,
om, man, man ser mycket så här alltså på M lite så. Det var ju tur att jag inte spelade in det där. Ja, galen. Men man ser ju mycket roliga så här grejer på Facebook och Instagram nu. Folk i karantän. De hittar på bus med sina...
Ja, just det. Ja, precis. Precis. Ja, ja. Det finns en del, det finns en del rätt kul grejer faktiskt som, de, som man har hittat där som de fördriver tiden med.
Ja, de här videokonferenserna också, vi ska avsluta det här sen, men, och sen har jag en fråga till dig. Det är ju svårt, för många sitter ju också hemma, så har man barn hemma för att de inte får vara i skolan och så nu.
Ja, ja, eller, visst.
Eller du vet, minsta, minsta nysning så är det ju liksom
uppbitare
på kors. Så.
Ja, ja, visst.
Ja, men då var det ett möte jag satt i och så var det lite stökigt och så försvann och så kom den tillbaka och så, men vad hände där? Så det var massa liv. Ja, då hade ju något av barnen satt sig och bajsade på golvet.
Okej.
Okay. Och det
händer ju aldrig när man har konferens på jobbet. Alltså.
Nej, precis. Men, och ja, så att det är olika vi har det.
Ja, 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 visst.
Men du, nu går vi på lite mer seriöst. Nu släpper det här med både toffsvipa och knasiga möten.
Hörde, innan vi tar det seriöst så ska jag bara säga så här, ja, att ja. För våra lyssnare att även den här gången så spelar vi in via Skype. Man kan höra lite biljud eller att våra röster kommer från olika håll, inte vet jag. Men ifall man märker att det är kastljud så beror det på att vi spelar in via Skype även denna gång. Ja,
jag vill bara målsättningen framåt att vi faktiskt ska ses för att vi tycker att det är trevligt också.
Vi kan ska försöka plexiglasskiva mellan oss eller något sånt.
Ja, lite avstånd. Så blir det bra. Det man kan höra är lite hund och lite mänskligt andra ett ljud som vi inte brukar ha. Men hörde du, igår så tycker jag var spännande. Alltså från att vi dagen nu när vi spelar in gårdagen.
Mm. Ja, just. Det var söndag.
Ja, du firade ju då gudstjänst. Mm. Var ombedd att göra det. För att nu är det ju så här att förra veckan är ju väldigt roligt för allt blir så, det händer ju så mycket varje dag. Då pratade vi om i förra veckans avsnitt, ja men tänk om kyrkorna stänger, vad händer då?
Ja just sen, det, vi tycker att vi började luta åt att det kanske var bra att göra det.
Ja precis.
Och då hörde ju Stockholms biskop det antagligen, han måste ju ha hört det här avsnittet.
Han sitter ju och lyssnar. Ja. Och så skickade han ut till alla kyrkoherdar att en stark rekommendation och uppmaning att inte ha gudstjänster. Mm. För att vi inte ska samla folk. Och då ställde ju vi om. Och inför nu liksom palmsöndagen som var. Så hade vi inga gudstjänster där någon skulle närvara. Precis. Men vi hade gudstjänst. Berätta. Och den ledde du. Hur gick det till? Hur var det?
Ja, jag fick frågan om jag kunde leda en gudstjänst. Där vi då uttryckligen uppmanade folk att inte komma till den. För man ville då. Att gudstjänsten ska firas, kyrklockorna ska ringa även i de här svåra tiderna, så ska vi fortsätta fira gudstjänst, och även då att man ska veta, till exempel så förekommer ju tacksägelser, alltså man läser upp de som har döpt och de som har avlidit och även de som har gift sig i församlingen sen förra gången, de läser man ju upp i gudstjänsten, och de som dör då under den här perioden får ju inte det uppläst i kyrkorna annars. Men då ska man veta att även de namnen har sagts i kyrkan, fast i en sån här gudstjänst där ingen är närvarande egentligen. Så att det var jag, och så var det en musiker, och så var det en vaktmästare, och så var det också en kyrkvärd som var ombedd att komma dit. Inte för att vara kyrkvärd utan mer att sitta i bänken och vara representant för församlingen. Hon hade också sin man med sig, och sen så kom kyrkoherden också strax innan också. Att jag hade en församlingsdelen av det här var tre personer kan man säga då. Men det är egentligen alltså, det är ingen, och inte offentligt. Det var inte låst, vi får inte fira gudstjänster i hemliga rum så där, utan det var ju öppet, men vi hade inte annonserat det så ingen kom ju. Så att, eller rättare sagt, vi hade sagt att när vi firar gudstjänsten så kom inte. Så att ja, så det var väldigt, men vi gjorde det. Jag fick då titta igenom handboken och se, för det här skulle vara en huvudgudstjänst. Jag tittade igenom handboken och se vad måste vi ha med för att det ska bli en huvudgudstjänst. Vad kan man ta bort, vad måste man ha med och sådär. Och så att vi sjöng psalmer, tre stycken, för det skulle vara med. Fast vi sjöng bara en vers på dem. Och sen så var det den här tacksägelserna, och så var det predikan, det var bön om förlåtelse, Och lite annat då, som vår fader så här, som skulle ingå. Och jag tror vi firade hela den här gudstjänsten och gjorde det på ungefär 15 minuter. Så att det var en huvudgudstjänst som varade i 15 minuter. Och med ytterst få människor närvarande.
Så avskalat det går då, fast att det följa ordningen för huvudgudstjänst. Jag kan tänka mig att det inte var din längsta predikan. Utan mer
Nej, jag hade, precis. Jag hade förberett en predikan, en nästan normal lång, kanske något kortare, men nästan normal lång. För när jag gjorde det så visste jag inte att det skulle bli inställt. Så att då hade jag den. Och sen hade jag en livesänd andakt på morgonen där, på söndag morgonen, som då ersatte, eller vad man ska säga, den ordinarie gudstjänsten. Och då höll jag den här predikan. Men sen så hade jag samma predikan med mig till den här lilla gudstjänsten. Men jag strök väldigt mycket i den. Jag hoppade i början, jag hoppade mitt i mitten och så hade jag med slutet. Så att jag, det var en väldigt kort predikan. Det tog nog bara några minuter, den här predikan då.
Ja, jag var ute på promenad precis när den här gudstjänsten var. Nu har vi valt att lagt den i den kyrkan som vi normalt sett inte firar gudstjänst i. Just så det blir ju en neutral mark. Så det är ingen av distrikten i församlingen som har får favör. Jag vet inte om det ens skulle kännas så. Men i alla fall har vi valt att lägga i den kyrkan där vi normalt sett inte firar söndagsgudstjänst. Men det fina med den här är ju att den ligger ju som högsta punkt i församlingen. Just och klockorna liksom ljuder ju väldigt långt där. Så att det kändes fint. Ah, nu är det dags. Så.
Ja.
Men hur var din känsla? Alltså, jag förstår att det kändes konstigt, men kände du att men det är ändå ett värdefullt och värdigt uppdrag, eller hur?
Ja, jag var väldigt kluven till det där. Alltså, jag kan förstå både att man ställer in gudstjänsten och jag kan också förstå att man vill att det ska firas. Det kändes naturligtvis väldigt konstigt att fira en gudstjänst för i princip tom kyrka. Jag vände mig såklart i det jag gjorde till de som var där, men det var ju så otroligt få. Det som var skönt, tänkte jag för mig själv där, det som är skönt är vi behöver inte bry oss om det inte kommer någon folk. Alltså som man annars säger, jaha, var det bara 10 idag? Nej, struntar man i det liksom. Det var bara skönt, det kom ingen. Så här. Ja. Men det kändes konstigt, men ändå, det blev ändå värdigt på något vis. Vi gjorde det på 15 minuter, men jag tyckte att det blev en värdighet ändå i detta. Och jag, så, ungefär som du, det tar lite i. Det kommer, det söker sig in i hjärtat när kyrklockorna ringer liksom.
Ja.
Här står och så vetar det här att ja, nu, det här är den enda gudstjänst som firas i församlingen idag. Alltså i en fysisk form då. Och att man hör, ja men nu ringer klockorna ringer till gudstjänst. Trots allt så är vi här och firar gudstjänst. Så att det var en stor grej på det viset och stark upplevelse så. Så att det... Jag är väldigt, väldigt kluven, som sagt. Konstigt men vackert på något sätt.
Ja,
ja. Jag pratar med människor.
Ja, verkligen. Jag pratade med en församlingsbo i häromdagen när det här hade blivit då officiellt att det skulle vara på det sättet. Och jag kan väl erkänna då, nu har jag vänt. Man svänger mycket de här tiderna. Men då kände jag så här, nej men det här känns konstigt. Ska vi lägga resurser så där? Och då sa den här församlingsboen, jag skulle se det som ett otroligt fint hedersuppdrag om jag fick vara kyrkvärd. Att vi bär kyrkan och det är vi som är, får be för det här och det här. Ja, men då svängde jag lite. För den personen kände det väldigt så. Här skulle det vara väldigt fint att få göra. Så om man bortser från kanske att det känns konstigt att tjänstgöra på det sättet och ser till det fina. För det är gott med, jag tycker att det fina är kyrklockorna ringer, för de får inte tystna, och att tacksägelsen kan liksom vara med.
Ja, men absolut, absolut. Och vi tände ju ljus för de avlidna och de döpta där, och det var, på något sätt är det något värdigt i det, liksom, något fint i att vi sviker inte och vi ställer inte in det helt och hållet, utan det här är något som vi firar fortfarande gudstjänst, även om det är på ett väldigt annorlunda sätt.
Ja, precis. Ja, Ska vi lämna den här delen?
Nu kan vi lämna den här delen och gå vidare på
lite påsken.
För att när det här läggs ut så kommer det, och då är det påsk, eller det är inte påskafton då, det är skärtorsdag.
Skärtorsdag, ja. Och jag tänker att i tider där allt annat är rörigt och stökigt, ja men då kan vi väl få, vi kanske inte säger några nyheter, men vi kan i alla fall presentera de goda nyheterna. Alltså,
ja, just det.
Att någonting får vara på något sätt normalt.
Ja, men precis.
För den här påsken blir ju inte normal.
Alltså, nej, det blir den inte. Den blir ju inte normal för någon, men kanske allra minst för kyrkan, just eftersom det här är ju faktiskt, alltså, julen får ursäkta, men det här är ju den största kyrkliga helgen faktiskt, påsken. Det brukar ju dras på ordentligt i kyrkorna med olika gudstjänster och konserter och musikgudstjänster och annat. Och nu blir det inget. De kyrkorna står tomma. De kan vara, en del av kyrkorna kommer att stå öppna så att man kan gå in och tända ett ljus eller så, men det kommer inte att firas några gudstjänster där inne, några offentliga gudstjänster. Så det blir en väldigt annorlunda påsk. Det blir det. Men,
och det blir också en annorlunda påsk på det sättet. Du ska strax få komma in igen. Att folk inte heller kommer fira den profana påsken på samma sätt.
Alltså,
jag hoppas ju nu att folk, att det har gått in oss majoriteten, och mer än så, att man inte ska resa, att du inte ska åka ner till Borås och besöka mormor för det traditionella påskfirandet eller vad det nu må vara. Och att många kommer sitta mer ensamma och då kanske inte ha påskmat och det här firandet i samma utsträckning, för att det känns märkligt när man sitter själv eller bara med sin närmaste.
Jag har tänkt på det när jag har sett de här reklamfilmerna i tv nu om just inför påsken från olika butiker som tipsar om, ja, nu har vi sill billigt och så här. Det känns märkligt, liksom, men vänta, fattar ni inte? Det, påsken, den är inte inställd, men den kommer bli så mycket annorlunda. Så att det är förmodligen inte, jag tar för givet att de kommer att minska sin påskförsäljning gentemot förra året, eftersom jag tror många ändå fattar att det här är något som vi bör ta på allvar. Sen, som du säger, jag, även om jag skulle fira själv, så skulle jag ändå ha saker, mina påskägg och sånt där liksom. Men det är fortfarande en väldig skillnad mot om man är van att fira tillsammans med släkten och sådär, och så då ska man sitta ensam och, det blir på ett väldigt annat sätt, annorlunda sätt i alla möjliga sammanhang nu faktiskt. Så är det.
Är det viktigt då att bibehålla traditionerna, tror du? Alltså både de sina kyrkliga traditioner och sina icke-kyrkliga. Alltså om jag får börja själv, så tänker jag så här, kommer jag ha någon påskmat? Jag kommer sitta här med min son. Han äter inte sånt. Ska jag då gå och handla det för min egen skull, eller blir det bara konstigt? Och sen med sitt kyrkliga, ska jag strunta i gudstjänsten, eller är det viktigare någonsin nu för mig att läsa påskens berättelser och ta till de digitala? Jag vet inte.
Alltså, så jag kommer då, om jag fortfarande är frisk när det blir påsk, så kommer jag att fira påsk. Men på ett annat sätt, för förmodligen blir vi ensamma liksom så. Det är ovant. Och jag vet inte, är det viktigt att hålla de traditionerna till, alltså, jag är ju en sån som håller på traditioner väldigt mycket, så jag tycker att det är synd om traditionen liksom faller, men ändå, om det just den här påsken inte blir påskägg och rökt lax så där, så är det kanske inte någon större liksom, det är ingen katastrof, för att det kommer fler påskar på något sätt. Jag tror att även om jag är traditionsbunden och sådär när det gäller alla möjliga saker, så tänker jag att just det här är väl, det finns värre saker än att man inte kommer att måla ägg eller vad det nu kan tänkas vara liksom. Men däremot känner jag att den kyrkliga traditionen kring påsken tycker jag att det är viktigt att man håller i, för att det är en stor och viktig del av vår kyrka, detta påskfirande. Och vi kommer inte kunna fira som vanligt. Vi kommer inte att tända ljus i påsknatten eller på påskmorgonen. Eller, det kommer att bli annorlunda. Vi kommer inte att ropa Kristus är uppstånden till varandra och sådär. Men då är det viktigt att vi gör det på andra sätt, tycker jag. För att det här är något som vi verkligen behöver hålla fast i, inte minst i svåra tider, att, att det finns en långfredag men det finns också en påskdag. Liksom. Ja. Det, nu ser det kolsvart ut, men det finns ett ljus på andra sidan. Liksom. Det finns uppståndelse, det finns glädje. Liksom. Så att jag, när det gäller den kyrkliga påsken, tycker jag att det är viktigare än någonsin nästan att vi håller fast vid att, vi, att den ska firas och firas mycket, fast på ett nytt sätt. Så.
Jag ska bara i realtid pudla här. Jag har en son bredvid som mig som säger att han visste att det är påskmat. Viktigt att få med det.
Han, ja, då vet vi det. Det,
ja, just det. Han reagerar det här. Så att, det är bra. När jag sagt det.
Korv och köttbullar.
Jajamensan. Jo, jag tänker så här att du har helt rätt i det. Och det, kan, det är också spännande, för det kan vara många fler i år som nås av den kristna påskens budskap än vad som annars gör det, eftersom att det kommer vara mycket mer i digital form. Alltså vi ser redan nu att vissa av våra såna här andakter och konserter och grejer som vi har gjort har nått många fler. Sen vet man inte hur de tar till sig, men om man bara ser till views då, så att säga. Så det är ju faktiskt en bra chans också för kyrkan att visa upp påskens budskap. Och som du säger, så tror jag att det är oerhört viktigt nu. Nu lever vi på ett sätt, varje dag känns som långfredag just nu.
Ja, och då
är ju uppståndelsen och hoppet oerhört viktigt.
Ja, det kommer
bli ljus igen.
Visst, det är något som vi måste ha och se fram emot, att det blir, alltså det blir bättre. Det blir bättre. Vi får vara med om påskdagen och påskens ljus liksom. Och för att vi ska orka så måste vi ha det och se fram emot, tänker jag mig. Ja, men det är som du säger verkligen, att det finns en möjlighet i det att alltså, när jag började sända andakter för 2 år sedan ungefär, åt den kyrka jag då jobbade i, och sen har jag hållit på i princip hela tiden. Nu är jag ju långt ifrån ensam plötsligt i det här. Ja, det var inte, jag var inte ensam då heller, det fanns ju andra som gjorde det, men det var inte så vanligt. Några, man kunde sitta och titta på några. Svenska kyrkan centralt gjorde lite och så. Men nu är ju var och varannan församling sänder ju alla möjliga typer av digitala gudstjänster. Och det är klart att mycket är kanske inte jättebra, och mycket är, för man gör så gott man kan, men man är inte van att göra på det här sättet. Men mycket är säkert också väldigt bra, och det finns ett väldigt utbud. Och fördelen är också att man inte är bunden geografiskt, utan man kan, om man vill, så kan man följa Kiruna kyrkas påsknattsmässa, eller vad det nu kan tänkas vara. Jag vet inte om det finns någon sån just, men fast man sitter i Lund så kan man följa Kirunas kyrkas påsknattsmässa. Och det är ju en möjlighet, kan man ju säga. Liksom att nu verkligen så har vi, här kan vi ta till oss budskapet på ett helt nytt sätt också. Så att vi ska inte säga att det bara är elände, utan det är mycket elände, men det är inte bara elände. Utan vi ska ta den här chansen, sprid Jesus uppståndelse budskap till en större skala människor.
Vill slå ett slag för under påsken att gå in på svenskakyrkan.se/live, för att där kommer det ju vara livesända gudstjänster från Uppsala domkyrka. Varav en av dem på påskdagen, så är det väl ärkebiskopen hon själv som leder.
Så det
vill jag slå ett starkt slag för.
Absolut. Och som sagt, det finns många församlingar som gör det här, så att man kan välja och vraka verkligen.
Ja, i vår egen församling finns det ju massa olika andakter och grejer som kommer under påsken, så det är gott.
Absolut. Jag ska själv livesända en påskotta på påskdagens morgon 7:00. Så att det är en del som förekommer, och som sagt, det finns mycket annat, så det är viktigt att vi håller fast vid påskens budskap, predikar det på många olika sätt, och vi har en möjlighet att faktiskt nå ut ännu bättre än vad vi brukar.
Ja. Men du, nu har ju Jesus ridit in.
Ja, just det.
Kommit till Jerusalem. Mm. Och när det här kommer ut så ska han äta en viktig måltid som kommer sätta spår för all framtid. Vad känner han där?
Ja, det beror lite,
det beror lite grann på vilket evangelium man läser, men han i varierande grad så vet han ju lite grann vad han ger sig in på. Det är nog väl inget evangelium som hävdar att han är helt ovetande när han rider in i Jerusalem och sätter sig till den där påskmåltiden. Det där kan man naturligtvis diskutera med vår kunskap och i vår kontext, liksom hur Jesus var inte vår samtida, Jesus levde då, och vad hade han för möjligheter att förutse framtiden? Ja, han var människa, men han var också Guds son, så kanske kunde han veta exakt vad som skulle hända. Eller så visste han inte så mycket, men det vi kan vara 100% säkra på är att han var ju medveten om att han utsatte sig själv för fara när han red in i Jerusalem, för att han visste ju att han var eftersökt, så att säga. Så att han visste ju att han gjorde någonting som han möjligen inte skulle komma levande ifrån när han gick in där och när han satte sig till bords. Och i evangelietexten så sägs det att han vet vem som ska förråda honom. Han vet att någon ska göra det, han vet att vem det är som ska förråda honom. Mm. Så att som sagt, i varierande grad så var han ju medveten om vad som skulle hända i alla fall. Och vi hör ju berättelsen om att när han sen har ätit den här påskmåltiden så och kommer ut i Getsemane trädgård, så är han ju väldigt, ja, han har ångest och nedstämdhet liksom. Han är rädd helt enkelt också för vad som ska hända. För han, ja, nu låt mig slippa det här, säger han ju. Låt mig slippa det här, men inte som du vill, utan som, inte som jag vill, utan som du inte vill.
Som du vill. Ja. Ja. Det är en oerhört mänsklig scen där.
Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Den, ja, själv, alla... Jesus säger det liksom. Snälla, jag vill inte det här. Nej.
En oerhört stark ångest.
Ja, visst.
Jag vet att det måste ske, eller låt det ske som du vill, inte som jag, men jag är rädd nu. Det här är inte, ja, det här känns inte roligt. Det kan man ju förstå. Ja.
Du har ju spelat den här scenen några gånger. I år var du inte med på påskvandringen, men du har ju varit det många år när vi har gjort påskvandringar.
Ja. Det är många hundra gånger man har blivit uppspikad på korset. Och
precis, och skrikit och härjat. Men också, men jag tänker på allvar faktiskt i den här Getsemane-scenen här. Hur pass... Alltså, vi gör ju det här, jag vet inte, 5 gånger per dag kanske eller något när vi gör det här. Nu har vi inte gjort det i år på grund av corona också, utan vi spelade in i församlingen en digital variant av det här. Men när vi gör det på riktigt, så att säga, så har vi det. Och då är det ju, ja, det kanske är så att man gör det ganska mycket på rutin. Men har det hänt att du har faktiskt blivit berörd av det när du har spelat Jesusrollen?
Verkligen. Alltså det är ju, du sätter ju fingret på det, att vissa gånger så gör man det ju på slentrian. Om man följer manus, så kanske om det är omgång 7 samma dag eller vad det kan vara. Men ibland när man ser, framförallt när man ser blickarna hos barnen. Oj, just det. Det här är semi på riktigt.
Men
hos dem så blir det så himla levande på riktigt. Och då så jag tycker att man kan spegla sig i barnen och se att, ja, just det. Det här är starkt och på riktigt. Då kan jag bli väldigt, väldigt, väldigt drabbad. Det är nog den svåraste scenen. Alltså den tyngsta scenen i rollen som Jesus utifrån det spelet vi gör.
Ja, just det. För att sen där får han ju verkligen uttrycka. Där får han uttrycka sin ångest just. Och nu är jag rädd. Ja. Gud, att han säger något sånt. Jag är rädd nu. Gud. Låt mig slippa det här. Liksom.
Ja, precis. Eftersom att vi fejkar ju, tro till dig, men själva korsfästelsescenen.
Ja, just det. Det är sällan som du behöver bli uppspikad på riktigt.
Nej, och när jag började i den rollen, då tyckte någon att jag hade för mjäkig röst. Så då hade ju en stand-in, vet jag, något år. Någon
annan som skrek. Det var en annan som fick skrika.
Sen fick jag väl öva och fick även skrikdelen av det. Nej, men det är ju en otroligt stark scen alltså. Och i vissa filmatiseringar man har sett, det är ju, man blir ju, ja,
det är man tufft. Man blir berörd. Alltså.
Ja, man blir berörd. Så.
Och det är skärtorsdagen där.
Det är skärtorsdagen, så har vi långfredagen. Ja, det är ju mörker.
Det är ju mörker, och det är ju verkligen mörker. Som jag brukar säga, jag har sagt flera gånger också, att det här är någonting som jag
vill uppleva. Alltså det, nu finns det ju, nu har vi fått tillräckligt mycket långfredag just i år kanske, men just det här att man får faktiskt landa i sorgen och mörkret. Alltså man ska inte grotta in sig kanske, men det är så mycket i vårt samhälle nu som ska gå väldigt fort. Allt ska gå undan. Man kan gärna skjutsa undan känslorna under mattan. Så här. Och det, när man har mist någon så ska man förväntas nästan vara tillbaka och pigg och glad igen efter någon vecka. Men här på långfredagen så får man faktiskt gå in i det här mörka. För det är bara mörker på långfredagen i vår kyrka. Mm. Och jag tycker att det är välgörande. Som sagt, i år så behövs det nästan inte. Men normalt så tänker jag att det här är något som vi verkligen behöver landa i och ta till oss, att det finns mörker och mörkret måste, alltså dysterheten, svårmodet hos oss också måste få komma fram, för att vi mår bäst av att det ibland också får luftas och ventileras. Man ska inte älta naturligtvis, men det behöver ändå få komma fram och diskuteras och vädras i ljuset. Liksom.
Ja, och där har ju vi en otroligt viktig funktion att berätta om den dagen, för att jag tänker att förr i tiden så var ju även samhället med på den dagen. Alltså, ja. Allt var ju stängt och sådär. Men idag så tuffar ju, ja, just i år är det ju stängt, men annars så tuffar ju allt på som vanligt den dagen. Och den upplevs nog inte så lång som den kanske gjorde när han var liten. Vad vet jag. Men ja, så det är viktigt att kyrkan tar och gör vad kan för att sätta den stämningen och visa på
ja, ja.
Det otroliga mörkret. För att då vet vi inte, det vet vi ju, men vi låtsas ju om i vår dramaturgi att vi inte vet om vad som väntas skall med hoppet. Liksom.
Precis.
Så att man inte missar det, för det skulle kunna också bli på något sätt kanske, nej, bortrationaliserat. Så, nej, men vi hoppar långfredagen. Den är ju så tråkig. Det är så mörkt.
Just det, vi ska köra på lite party där på påskdagen istället.
Skämt åsido, det tror jag inte händer. Men ja. Och där har man ju också sett filmatiseringar som man blir berörd på ett annat sätt. Att man känner, nej, man mår fysiskt dåligt när man ser
exempelvis Passion of the Christ, ja, det är ju någon som fortfarande tittar på den. Jag har den i min videohylla eller DVD-hylla här. Men den är ju verkligen väldigt fysisk, så kan man ju säga.
Ja,
där är det, i många andra Jesusfilmer så handlar det väldigt mycket om den andlige Jesus liksom, och ledaren Jesus, mästaren Jesus, som då i slutet av filmen typ korsfästs, och sen hinner man få med ett litet scen med uppståndelsen. Men om någon har sett Passion of the Christ så vet han att det större delen av filmen ägnas åt korsfästelsen just.
Ja,
och det är mycket blod och mycket plåga och mycket pina där. Så att det är en riktigt dyster film. Jag är osäker på, men jag är inte ens säker på att uppståndelsen är med, va? Eller? Jag kommer inte ihåg.
Jag vet inte, det var så länge sedan jag såg den där och jag försökte undvika att se den. Så att jag vågar faktiskt inte svara. Vart i historien den slutar.
Men det är väldigt mycket korsfästelse i alla fall där. Så den, men den är ju väldigt, och den kan man ju tänka olika om. Många tycker att den är fantastisk och många tycker att den är vidrig. Och så kan man väl säga att den fokuserar inte riktigt på samma saker som vi normalt pratar om i kyrkan. Det är ju inte korsfästelsen så mycket som vi fokuserar på, snarare uppståndelsen. Därför att det är viktigare för vår tro, kan man väl säga. Båda sakerna är ju en förutsättning på något vis. Men att vi vilar och landar ändå i uppståndelsens ljus. Liksom, påskdagens ljus. Och vi ska aldrig bli kvar sittandes i långfredagens mörker. För det är ju väldigt destruktivt om man gör det.
Hörru, sen har vi ju uppståndelsen.
Hoppet. Ja, för vi hoppar över påskafton hoppar vi över där, för att där, då händer det ju normalt ingenting i kyrkan förrän framåt midnatt ungefär.
Helt rätt. Helt rätt.
Så därför är det ju den ja, vad ska man säga, sekulära allmänna påsken, där är ju påskafton den stora dagen. Ja. Men så är det ju inte i kyrkan, utan där är kyrkan stängd i regel. Tom. Ja.
Fram ofta till 23:30 på kvällen.
Något
när,
sånt,
när det bankas, precis. Midnadsmässa.
Då blir det påsknattsmässa och glatt, glada budskapet och ljus och sång. Och för sen kommer ju upp, som sagt, som du säger, så kommer ju uppståndelsen där.
Men för att få stanna där på påsknatten, så det är ju min årets favorit gudstjänst att få fira. Mm. Det måste jag nog säga att det är. För att man kommer dit och det är mörkt, det är dystert, och sen slår det över till att han är uppstånden. Firas för min del fördel i en riktigt gammal kyrka. Det blir något med stämningen där. Får vi se hur det går att förmedla genom en... Jag har aldrig sett en tv-sänd påsknattsmässa. Så det ska bli
fast intressant.
Och om man kan få med stämningen där.
Det kan man fundera över. Men
ja, det får vi se helt enkelt.
Ja. Jag har ju egentligen samma upplevelse, fast det är inte påsknattsmässan. Därför att jag går aldrig den, för det är fel typ på dygn. Men jag har ju påskottan haft i många år nu. Och det är ju exakt samma dramaturgi där. Man kommer till mörker, det är mörkt och stängt och bommat och tyst. Tills då evangeliet läses och allt tänds och Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Så att då det är ju precis samma skeende liksom. Att det börjar mörkt och slutar ljust. Och jublande salmer och salmsång och orgelbrus. Och, ja, det är påskdagen, oavsett om man firar den på natten eller på morgonen, är ju en fantastisk dag att fira i kyrkan.
Och då kommer ljuset, hoppet.
Då kommer ljuset och hoppet tillbaka. Och jag brukar tänka också på lärjungarna, alltså i det, när det begav sig. Att, tänk dig att man har lämnat allt, för det gjorde de ju. De lämnade ju allt, så vitt vi förstår av evangelierna. Följde med Jesus och började känna att den här killen ska vi följa. Det här är en bra person. Han är, de kanske inte fattat om han var Guds son eller så, men han var en mästare och han hade speciell kontakt med Gud. Så här. Och då har man lämnat allt och så plötsligt så dör han. Alltså han tillfångatas och gör ingenting så att liksom, det här undviks, utan han finner sig i det här och dör. Och plötsligt så allt rasar ju liksom. Allt det här, de har övergett allting. Och nu rasar det nya, de har ändå haft en sorts förhoppning. Att den här killen ska vi följa. Han försvinner och det är borta. Och sen så är det dystert och det är mörkt. Och sen kommer påskdagen. Liksom. Och han lever. Han är inte det. Han har uppstått. Och en del av dem kanske hade fattat innan att han skulle göra det. För han sa ju det många gånger, 3 gånger åtminstone, att han skulle...
Ja, men det är ett svårt sak att ta till sig.
Det är ju det. Det är så att om någon sa det till mig, ja, jag ska dö efter påsk, så skulle man, nej, men det är inte säkert. Hur kan du veta det? Så. Men, och då, men så, nej, han har dött, men nu lever han igen. Det är ju en otrolig händelse liksom. Så att det är verkligen, det är bara ljus. Påskafton är ju ingenting. Jag skulle säga påskdagen är en väldigt, alltså det är fantastiskt ljus, bara kärlek, bara glädje den dagen.
Ja, det är... Amen.
Ja. Och sen kommer ju annandag påsk, och den är ju lite annorlunda.
Ja.
För då brukar man ju ofta tala om den här, det beror på vilken text man läser, men då brukar man ju tala om den här vägen till Emmaus, där 2 lärjungar är på väg till Emmaus efter korsfästelsen. Och där möter de Jesus. Och de känner inte igen honom. Det är lite svårt att förstå för oss hur de kan gå tillsammans med Jesus utan att känna igen honom. För det sägs ju att det är hans kropp. Han uppstår ju i sin kropp. Han är ingen ande eller spöke, utan han är ju sig själv när han uppstår. Men han är tydligen uppenbarligen helt förändrad på något vis. För de känner inte igen honom. Förrän de sätter sig ner tillsammans med honom och bryter bröd, då känner de igen honom, att det är Jesus. Och därför så, just den här vandringen till Emmaus, den gestaltar man på många olika sätt i kyrkan. Man har Emmausvandringar ofta i kyrkan på annan dagen, när församlingen liksom får gå från en plats till en annan och ha någon form av andakter på olika ställen och sådär.
Och en sån sak kan ju fortfarande vara ganska covid-19-lämpligt.
Ja,
man kan göra det utomhus faktiskt, med långa avstånd och sådär.
Just i vår församling är det ju faktiskt en av de få gudstjänster som fortfarande ska firas publikt, så att säga, i annan dagen.
Ja, så är det. Men det är ju oerhört är mycket det här som är svårt att ta till sig. Men om vi fokuserar på den här vandringen när Jesus kommer då, så känner de inte igen honom. Fast han är sig.
Ja, det är jättesvårt att förstå.
Ja. Som att inte uppståndelsen och allt annat är svårt.
Men det här är mer konkret sak som är svårt.
Ja, här kommer det en är det jag? Va? Ja. Vem är du? Ja, men det är ju jag. Det är
som om du och jag skulle gå ute liksom.
Ja.
Och så möter vi kyrkoherden. Och så känner vi inte igen honom. Vi börjar prata, vet du vad vår kyrkoherde har gjort? Han har gjort så här och så här. Och så, ja, men det är ju jag, säger han. Så här. Ja, det är märkligt.
Ja, det är väldigt märkligt. För att han har inte peruk och lösnäsa och sånt där.
Nej, ingenting sånt. Enligt evangelien i alla fall så har han.
Nej. Nej, det är konstigt. Det är påsken. Påsken är fantastisk. Påsken.
Ja, verkligen. Och den har verkligen för min del växt i betydelse med åren. För den,
när man skriver under.
Ja, man var liten så handlade det om påskgodiset. Liksom och så. Och även om jag har haft rätt så länge någon form av religiös ändå tanke kring påsken. Och så här, men ändå, det var ju, ja men det påsken var fint och det är vår och det är vackert. Så här, men nu är den, ja, den har blivit mycket viktigare med åren. Absolut.
Ska vi gå på andakt?
Vi går på andakt. Vi har ju egentligen hela det här avsnittet har ju egentligen varit en andakt faktiskt kring påsken. Men jag tänkte läsa påskdagens text ur Matteus evangelium. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, till Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda, jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar och säg till dem, han är uppstått från de döda. Och nu går han före er till Galileen, där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen, där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldsta och sen gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Ja, det är en fantastisk text.
Den är fantastisk. Den är, och där fick vi med lite som används i dop och konfirmation också med missionsbefallningen på slutet. Ja. Fantastiskt. Men man kan det inte berätta, behöver inte säga så mycket om den. Den är som den är fantastisk. En liten komisk detalj. Hans utseende var som blixten.
Ja, jag tänkte också på det.
Han såg ut då. Liksom
inte konstigt att man bävar då.
Nej, det kommer han ut och gå med.
Eller en blixt i vita kläder. Det är ju supermärkligt.
Ja, det är hans ängel liksom. Ja, men nej, nu nästan som vi förstörde texten. Men det går inte att förstöra den för de är evigt den här.
Fantastiskt. Men, som ett gott manus till en äventyrsfilm.
Verkligen. Det har ju hänt en och annan gång att man har filmatiserat det här också.
Det har också hänt, ja. Hör du, sjung något vackert för oss.
Jag ska sjunga något vackert och jag hade ju lite svårt att välja bland alla fantastiska påsksalmer. Men en del av dem tycker jag ändå fodrar orgelspel för att det ska bli riktigt maffigt sådär. Och den här som jag valt nu, den tycker jag funkar lika bra med gitarr. Och den har nummer 154 och heter Dina händer är fulla av blommor.
Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav, men han fanns ej där och hans grav är tom. Halleluja, 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 halleluja. Dina läppar är fyllda av sånger, säg var kommer glädje en sång ifrån? Ifrån graven den tomma där Jesus låg, han som lever nu ger oss glädjens ton. Halleluja, 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 halleluja. Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har de sett för att få sånt ljus? De har sett hur vårt liv fick en mening, Jesus fyller mörkret med liv och ljus. Halleluja, 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 halleluja. Jesus uppstånden är du ibland oss, du som lever lider på jorden nu. Våra ögon är till för att se dig, forma våra händer till tjänst och bön. Halleluja, 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 halleluja.
Tackar.
Tackar, tackar. En fin psalm också.
Ja,
lite enkel men vacker.
Ja, mycket glädje. Härligt, Kjell. Tack Svenska kyrkan, Sollentunas kommunikationsenhet, för att du är med oss på denna resa. Tack kära lyssnare. Är det något sista ord du vill skicka med våra lyssnare, Kjell?
Följ påskgudstjänsterna på olika sätt via nätet. Det är en rekommendation. Ni behöver inte ens gå ut nu, utan ni kan sätta er vid datorn och titta, eller vid tvn, om ni är sådana som jag som tittar på tv. Så kan ni ju titta på gudstjänster där. Försök att följa åtminstone någon, för det är fantastiskt denna högtid.
Bra tips. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan någon dag framåt.
Tjingeling!